varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. I det här avsnittet så har jag bjudit in Ebba Almsenius och Ulrika Aspeflo. Jag träffade dem på bokmässan där de presenterade sin nya bok I närvaro av språk som är uppföljaren av I relation till lärande. Vi samtalar om ledarskap på alla nivåer som en viktig förutsättning för lärande och hur ingången alltid ska vara positiv och innehålla en önskan om att vilja förstå. Hur kan universell utformning tillämpas utifrån språkligt och kommunikativt perspektiv? Ulrika och Ebba berättar om symbolers betydelse och hur de tillsammans med text kan bidra till språkutveckling. Att förflytta sitt tänkande till något synligt för att kunna laborera med sitt tänkande är en bra inlärningsstrategi för många. Jag har delat upp det här samtalet i två avsnitt och det här är det första delen av två. I nästa avsnitt så fortsätter vi prata om bokens innehåll och bland annat om selektiv mutism och svenska som andraspråk. Känn dig så varmt välkommen att inspireras. Hej på er!
Hej!
Ulrika och Ebba, så roligt att ha er här. Mm. Det kändes ju som att ni typ lovade att komma hit när vi träffades på bokmässan.
Ja, vi kände att vi hade inget val.
Nej. Och jag är jätteglad för det. Ebba, du har ju varit här som gäst flera gånger tidigare.
Ja.
Ulrika, det jag har tänkt många gånger, nu jäkla ska jag höra av mig. Och så har det liksom hänt en massa andra grejer och sådär. Men det känns jättekul att du också är här nu.
Mm. Det är kul att få komma.
Och det blev ju högaktuellt nu när den här boken lanserades, en ny bok som ni har gjort flera saker tillsammans, men nu allra senast så är det ju en ny bok som har kommit och det är den vi tänkte att vi ska prata om idag, ha fokus på. Men innan dess, så folk som inte riktigt har koll på er så, vem är Ulrika?
Ulrika är från början då en logoped sedan många år tillbaka, jag har jobbat i snart 36 år. Och jag har då jobbat länge som logoped inom barnhabilitering, men sen har jag också då jobbat väldigt många år nu inom skolans värld.
Mm.
Och då har jag arbetat som specialpedagog och speciallärare. Så att jag brinner för NPF kan man väl säga. Det är väl det nördiga området som jag har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt. Så det är väl jag.
Det är du. När jag började jobba på Eldorado, det är ju 90-talet då vi pratar om, då hade Eldorado, det här aktivitet- och kunskapscentret som finns i Göteborg, då hade vi också mycket föreläsningar och utbildningar och sådär. Och då var ju Ulrika Aspeflo ett väldigt känt namn som ofta kom och föreläste och så. Mm. Det var så mina första kontakter när jag fick höra talas om dig.
Ja, jag har föreläst under väldigt många år faktiskt. Ja. Jag började tidigt och föreläsa nästan innan jag ens kunde något. Kan man säga. Ja. Men på den tiden kunde ingen någonting. Så att, när jag kände att jag ändå hade ganska mycket erfarenhet av just barn med autism så började jag att prata om det med andra. Och sen så spred det sig och sen blev det mer och mer.
Ja, jättekul att du är här. Och vem är Ebba?
Ja, vem är Ebba? Ja. Ebba är ju också en logoped som har jobbat inte fullt så länge då, men är ju 16-17 år ändå, så det börjar bli några år. Jag har ju också min bakgrund inom habilitering, jobbat med barn med funktionsnedsättning, mycket med autistiska barn också, barn och ungdomar.
Mm.
Just nu är jag inom skolan. Och en central elevhälsa i Härryda kommun. Där får olika typer av uppdrag på alla de olika skolorna. Och det är både anpassad grundskola och grundskola. Förskolklass i årskurs 9. Föreläser också en hel del. Jobbar mycket med handledning. Och stöttar ibland på individnivå också.
Mm.
De elever med liksom störst utmaningar med kommunikation och språk. Och läs och skriv kanske. Där det är mer komplex bild.
Just det. Mm. Och du har varit här vid flera tillfällen tidigare.
Mm.
Vi har pratat om i relation till lärande, men mycket också att bygga goda relationer utifrån en värdegrund. Mm. Det avsnittet är otroligt populärt.
Är det ska så? Jag säga.
Ja. Ja, det är väldigt spännande. Det är också väldigt roligt att många tycker att det är intressant. Att inte bara mötet, alltså att mötet med och relationen är det viktigaste. Och då i det fallet så pratar du ju också om elever då. Mm. Men det kan ju vara, det handlar ju om alla personer, tänker jag. Mm. Och sen så har vi pratat om lekens betydelse. När du då plötsligt står på huvudet i studion.
Ja,
det är spännande med dig, Ebba. Och sen har du ju också varit när vi hade en live-inspelning i Göteborg på kommunikationskarnevalen. När det var hösten 2023 blir det ju då. Då var ju du och logoped Julia Andersson tillsammans. Då hade vi ett samtal som spelades in och sen blev ett avsnitt då. Att bygga språk med AKK. Mm. Så du är välkänd för de som lyssnar och tittar på det här. Och det är roligt. Och efterfrågad också såklart. Mm. Då ska vi se här. Det som ni har kommit ut. Men nu då, det som jag också ska vi säga då. Det finns ju ett litet klipp i det i den avsnittet där jag är på besök på bokmässan. Då träffar jag er där och ni pratar om den här boken i närvaro och språk. Men det finns en föregångare där också som jag tänker ni kan säga några ord om den också. Vad heter den?
Den heter I relation till lärande.
Mm. Och den som sagt, vi pratar inte
The
så...
The white version.
Nej, precis, just det. Och vi pratade ju lite grann om det i det ena avsnittet som du är med i då, Ebba. Men jag tänker ändå att ni ändå berättar lite, vad handlar den om, den boken, Ulrika?
Alltså, båda böckerna handlar ju egentligen om liknande saker. Mm. För vi tar ju med både sånt som har med grundläggande saker att göra när man jobbar inom skolan, som det att få en bra relation. Det är A och O. Mm. Vi pratar ju om lärmiljön ganska mycket i den förra boken, i relation till lärande. Och vänder och vrider på vad lärmiljö handlar om. Att det är både den fysiska lärmiljön, den sociala lärmiljön och den pedagogiska lärmiljön.
Mm.
Och sen har vi också ganska stort fokus på läsning och språk i den boken.
Just det.
Och så pratar vi också om särskilt stöd, olika sätt att dokumentera och göra utredningar och så.
Mm.
Så att den boken tänker jag avhandlar det som man behöver kunna eller jobba med om man jobbar inom skolan. Och det gör ju faktiskt den här också.
Mm. Mm. Hur kom det sig sen då, Ebba, att ni kände att men nu behöver vi göra en bok till?
Ja, det är ju ofta inte jag som känner det.
Utan nej, det är Ulrika som känner det.
Ja, det är kroka med mig.
Ja.
Precis. Nej, men det är jag. Och egentligen har den här legat och verkt under flera år. Jag började skriva på den här för minst 2 år sedan. Men sen kommer livet och verkligheten och allt annat, jobb och ja, emellan och så. Så att det har blivit lite pö om pö skrivet. Och sen så har vi också hållit på lite under en lång tid då, för att det tar tid att skriva.
Mm.
Samtidigt som man då bedriver sin vanliga verksamhet fullt ut, 100% liksom så. Så nej, men jag kände att det finns ju mer att säga. Och det är lite så allt jag har känt med mina böcker. Att när jag känner att jag har något som jag vill säga.
Nu behöver du ut.
Så vill jag gärna få ut det så att jag kan titta på det liksom. Och att andra kan titta på det.
Mm.
För det är när man tittar på det själv som man tänker kring det ännu mer.
Mm.
Och reflekterar kring vad är det som står där. Varför jag har skrivit så, tycker jag så, varför tycker jag så. Och sen så möter det ju en massa personer som också tänker och reagerar och reflekterar. Och då blir det ju också en lärprocess, tycker jag, för mig själv. Att jag får ju feedback som gör att jag tänker nya tankar och utvecklas hela tiden.
Verkligen, måste jag säga. För nu när jag har läst den här, för att sätta mig mer in i det också, så är det ju mycket som är så här, ja men just det, och liksom den känslan för mig. Mm. Men det är så otroligt viktigt att få den känslan också. Och många är ju så här wow-upplevelser också, som ni beskriver, lite exempel. Och det är så fint att läsa om också era exempel på möten.
öppen, för det är också, det blir så vardagsnära. Mm. Och ibland känner man igen sig i vissa exempel, och ibland så tänker man, åh, så kan det ju också vara så där. Mm. Så att jag tycker jag håller med dig verkligen, att det blir den känslan. Och det är så viktigt också att folk sätter ord på det man gör.
Mm.
Det brukar jag själv prata om, att det, då är det lättare att förstå vad jag gör själv också. Ja. Även om inte det är jag själv som har skrivit det, men någon annan. Jaha, det är det. Ja, det heter ju så, eller kallas det och sådär. Och det är viktigt.
Ja, det är jätteviktigt.
Ja.
Det har ju också varit en process i att du, jag vet att du efterfrågade, vad vill, inte bara utifrån de här dagsaktuella sakerna som vi känner att vi står i vårt vardagliga jobb hela tiden, men också vad vill ni ha mer i den här nya boken, frågade du efter. Mm. Och då kom det ju till exempel frågeställning kring anpassad grundskola, där man, ja, men där det är många som upplever att det är svårt att veta hur man ska göra med de individer som vi har, som kanske har absolut svårast med kommunikation och språk.
Mm.
Så det var ju också någonting som vi ville liksom trycka lite extra på. Och saker som man gör i anpassad grundskola. Och saker man gör i grundskolan, ibland krokar de ju i varandra väldigt.
Verkligen.
Vi har individintegrerade elever som går i grundskola, så att det liksom, men just det med språk och kommunikation, det är inte som att det är bara i den verksamheten eller bara i den verksamheten, utan det finns ju överallt och behöver ju tänkas kring på alla nivåer hela tiden.
Verkligen. En nivå som ni lyfter inledningsvis i boken handlar ju om ledarskap. Varför är det viktigt att ha med i en sån här bok?
Bara för att det påverkar så enormt mycket. Ledarskap är A och O i skolans värld. Och det startar ju på något vis naturligtvis med rektors ledarskap.
Mm.
Som sätter prägel på hela skolans arbete.
Mm.
Och sen så har vi lärarnas ledarskap i klassrummet som påverkar hela klasssituationen.
Mm.
Och om inte ledarskapet är stabilt eller tillräckligt starkt, så kan man ju få en hel klass och känna eller se utifrån att det ser ut som att hela klassen har behov av särskilt stöd för att ledarskapet inte fungerar.
Just det.
Och så byter klassen kanske lärare till en som då har behärskat ledarskapet på ett annat sätt, och då svänger hela klassens beteende. Ledarskap är så enormt viktigt att prata om.
Framförallt i en skola idag,
ja,
där vi lever inte i ett auktoritärt samhälle på samma sätt som vi gjorde liksom för 30 år sedan, där det var den vuxna som bestämde.
Just det.
Vi är ju också i en tid där vi trycker mycket på barnens rätt till självbestämmande och liksom, möjlighet att få välja och vara delaktiga. Men det i kombination med att vi fortfarande måste ha någon som styr och leder en barngrupp. Jag tänker att det är otroligt viktigt att ledarskapet är tydligt i alla de här nivåerna.
Och jag tänker också att lyfta någonting som tycker jag ofta, många tycker det är svårt, alltså apropå delaktighet, men ändå en ledare som behöver finnas. Vad tänker ni om det?
Ja, men det är ju den. Man måste hitta den balansen.
Ja.
För om man inte har ett stabilt ledarskap, som då också, vill jag poängtera, som inte bygger på det auktoritära,
det,
att man är rädd för läraren. För det är inte den stilen som jag känner är den jag vill ha, utan jag vill ha att man känner sig trygg med läraren, att man kan lita på läraren och att man tycker om sin lärare också då. Så det handlar jättemycket om relation, men också om tydlighet och att man kan vara bestämd när det behövs vara det. Så att balansera där, det är ju det som är det svåra hantverket. Och jag känner ju att när man träffar lärare som går under sin sista, de gör praktik till exempel hos oss, eller kommer ut som helt nya lärare, så önskar jag ju att man hade haft mycket, mycket mer praktisk träning i hur man då kan forma och leda en klass.
Just det.
För det är en nästan brutal verklighet att möta sen, att när det blir kaos och man tappar liksom alla elever och ingen lyssnar på en, eller de börjar slåss, eller det blir bara kalabalik. Det är en jättetuff situation att hamna i.
Och det blir ju också en maktposition som man också ska hantera utifrån en balans eller en maktobalans som också redan finns i klassrummet. Men ändå i kaoset då, så man kan uppleva att oj, nu förflyttades makten här på konstiga sätt. Så.
Ja, precis.
Ja.
Så att jag tänker att det här är, och det hänger ju också ihop då när vi pratar om den sociala lärmiljön. Ja. För det är ju det här, man vill ju åstadkomma ett klassrumsklimat som är positivt, samarbetande, där man känner sig trygg, där det är okej att säga saker, fråga saker, det är okej att vara den man vill vara och så. Och det hänger ju så intimt ihop med lärarens ledarskap. Så att det är en av grundfundamenten.
Ni skriver precis det ordet, just positiv lärmiljö, skriver ni om mycket också. Vad tänker du om det, Ebba, med positivt, alltså det som Ulrika pratar om här?
Ja, men jag tänker att det är liksom den ingången man har till allt man gör. Ja. Ingången till gruppen, ingången till min egen undervisning, ingången till dig som individ. Även om du sitter som ett litet popcorn och hoppar i klassrummet, så kan jag fortfarande ha en positiv, snabb interaktion med dig samtidigt som jag håller den här gruppen. Och ibland är det inte, det är, som du säger, det är inte fel att vara tydlig och bestämd och liksom kunna säga till. Men med vissa elever så vet vi att där behöver vi också då gå in och reparera extra hårt för att den relationen är skörare eller man är mer känslig för en tillrättavisning. Så där behöver du ha ännu mer positiva ingångar då till det. Så att jag tänker en positivitet i allt man gör. Även det är så, i svåra, alltså,
ja, skapa precis. Ställning.
Det behöver inte vara att allt ska vara kul och roligt och lustfyllt. Nej. Så, men att skapa mening och intresse och engagemang, det är kanske det vi menar mer med.
Ja, för ni skriver också, som jag tycker är så himla viktigt, det här att parera mellan olika känslor. Och då tänker jag att ni inte bara menar hos personen själv, alltså läraren i det här fallet, utan även parera mellan olika känslor hos eleverna, som kan vara väldigt mycket upp och ner, tänker jag.
Ja, så är det. Och man måste kunna tona in till elevernas känslotillstånd och förstå. Och det är väl också egentligen det som på något vis hela tiden är kärnan, att man vill förstå. Att man är nyfiken på att förstå eleven eller elevernas sätt att tänka och reagera och vara. För om man är det, så visar man det för eleverna känner det. Att här är en människa som trots det hon liksom just nu står och säger eller gör, så känner de att man vill en väl. Att man försöker hjälpa eller försöker förstå. Och det är ju grunden för att få en relation.
Och det speglar ju i sin tur av sig och hur övriga gruppen ser att man hanterar vissa elever som kanske är svårare att skapa de här trygga relationerna med. Där det kan man ju också se tvärtom då, om det är en ledare som ger mycket tillrättavisningar, då är ju klassen där och ger eleven och lika mycket tillrättavisningar. Alltså övriga gruppen speglar ju det läraren gör. Men har man liksom en tydlig, väldigt relationell och engagerad lärare, så blir ju klassen oftast därefter också.
Tänk så viktigt det är att liksom sätta sig in i olika perspektiv, tänker jag, när ni säger så här. Jättefint.
Kan du fortelle meg hva du heter og alderen din?
Hva jeg leser?
Hva du heter og din...
Jeg heter Kirsten Karina Johannesen.
Men så når vi da fikk kompen, sier både pårørende og beboere at ja, det er som å sette ved siden av hverandre. Komp er et fantastisk kommunikasjonsverktøy hvor pårørende kan ringe inn videosamtaler. De kan også legge inn bilder og de kan sende inn SMS.
Hallo?
Hei, mamma.
Ja?
Hei.
Du ser beboerne blir veldig glad når de får kontakt med sine nærstående. Og det har jo betydning for oss.
Jeg liker veldig godt å følge dem på alt de gjør. Feriene de drar på. Det synes jeg er veldig fint. For da er jeg liksom litt med, da. Det er mye rart man blir på sine gamle dager.
Ni pratar också om universell design, universell utformning, men universell universell design för lärande. Det tycker jag är lite spännande. Jag har haft två gäster här tidigare, både Jenny och Linnea och Erik då, från Länsstyrelsen också, som har pratat väldigt mycket om universell design. Jag är otroligt inspirerad av just det tankesättet. Mm. Och här pratar ni om det i lärande. Kan du utveckla lite vad ni menar med det?
Ja, men vi tänker ju kanske framförallt den språkliga och kommunikativa universella designen på något sätt. Och det, dels så är det ju de här strukturerna för att skapa relation och skapa engagemang och liksom skapa delaktighet i undervisningen. Men vi tänker ju också mycket kring alternativ kommunikation som en universell design. Alltså att man använder, helst hade man ju önskat att du som är så bra på tecken som kommunikation, att alla hade kunnat, att du kunde utbilda hela världen i detta. För det är ju ett komplement till det talade språket, där liksom orden stannar kvar, det blir ett stöd för minnet och för både för liksom förståelse och uttrycksförmåga. Men vi trycker mycket på symbolstödet, för det är kanske lite mer lättillgängligt. I dagens skola, att kunna skapa liksom, tydliga strukturer som stannar kvar för ögat.
Mm.
Som inte bara då bygger på text, för vi vet att vi har elever som har svårt att avkoda text, förstå text.
Mm.
Det är ju liksom en av de mest abstrakta och mest komplexa språkliga aktiviteter vi ägnar oss åt i skolan, att läsa och skriva.
Mm.
Och symbolerna skapar ju större tillgänglighet och större förståelse för alla.
Mm.
Och sen tänker vi ju mycket kring det i termer av att lära sig olika begrepp. Man använder symbolen som ett stöd för att verkligen förstå och komma ihåg.
Mm.
Och kunna förklara, alltså både uttrycksbiten och förståelsebiten.
Mm.
Men andra visuella stödstrukturer som tankekartsmallar eller matriser. Att kunna liksom flytta sitt tänkande ner till något synligt för att kunna laborera med sitt tänkande.
Ja.
Som ju kräver jättemycket språk.
Ja.
Men att språket är, man kan ta på språket nästan.
Ja.
Bli mer konkret än det här flygiga, abstrakta som är att bara ta in via sina öron och tolka i hjärnan och sen uttrycka sig med ord via sin mun.
Ni skriver här, tycker jag, som jag tycker är väldigt fint och jag kommer ta med mig mycket, att utgå från att mångfald är normen.
Mm.
Det är ju verkligen universell design.
Mm.
Tänker du om det, Ulrika?
Mm. Jo, men alltså idag, om man ska vara då krass och rak och sådär och beskriva hur det faktiskt är, så i alla fall där jag är, så får man tänka att har man en klass så är det minst, skulle jag säga, en tredjedel av eleverna i klassen som på något vis har väldigt svårt att nå målen i olika ämnen. Så att det är inte en liten grupp. Man pratar förut om att det var liksom en eller två elever kanske per klass och så. Det är det inte längre. Alltså det är så många elever som av olika anledningar har svårt med språket, har svårt med att läsa och skriva, har någon form av NPF-diagnos som påverkar koncentration, uthållighet och allt det där. Så att vi måste ju tänka att vi har en väldigt brokig skara i varenda klassrum där många behöver stöd på olika sätt. Och då är det ju bättre att tänka in det liksom för alla. Hur kan jag stötta alla på olika vis då? Så att det blir möjligt att de kan förstå och känna att de klarar av och att de blir engagerade. Det är ju KASAM-begreppen, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, som vi hela tiden bygger tänket kring.
Mm.
Man ska känna att det finns någon mening att göra detta. Det blir liksom någon slags, jag fattar varför det här är kul, eller jag tycker att det är meningsfullt. Mm. Och att man ska känna att man kan klara uppgifterna som man får på olika sätt.
Just det. Och då bidrar det till känslan av inkludering också. Ja. Att jag kan begripa, kan hantera det och kan känna meningsfullhet i det.
Precis. Ja. Och då loopar det runt. Just det är en positiv, det blir mer engagemang. Eller liksom, jag har suttit med en grupp nu med 4 elever i årskurs 6 som jag har jobbat med frihetstiden kring. 4 elever som på olika sätt och av olika anledning har stora svårigheter med språket. En har inte bott här länge, någon har bott här länge men har en språkstörning. Och de andra två har lite andra saker då. Mm. Som gör att det blir komplicerat. Mm. Och nu har jag jobbat med frihetstiden på alla möjliga sätt jag kan tänka mig. Jag har skådespelat, jag har visat bilder på alla begreppen. Vi har övat dem som med att para ihop bild och beskrivning. Jag har gjort texter som jag har bildsatt med widget bilder i löpande text. Mm. Vi har på alla möjliga sätt övat. Och alla fyra gjorde prov och alla fyra blev godkända.
Åh, fint!
Tack Ulrika och Ebba för ett intressant och fint samtal. Det finns så många saker att ta med sig från det här, tänker jag. Det är när jag har skrivit ner det som jag kan reflektera om det, lära mig av det och också få input från andra, och så kan jag lära mig något nytt, säger Ulrika. Jag återkommer ofta till reflektionens betydelse för alla i många olika sammanhang, och återigen så tas det upp av en gäst på så klokt sätt. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med fortsättningen och andra delen av det här samtalet. Då pratar vi vidare om bokens innehåll och bland annat om selektiv mutism och svenska som andra språk. Jag blir glad och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Ebba och Ulrikas kloka tankar. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.